Alltså jag hatar ju allt förmynderi. Så att jag är väldigt tveksam till att politiker och hälsodårar ska tala om för mig vad jag ska göra och inte göra.
Det här hälsototalitära samhället känns inte attraktivt även för mig som är intresserad av hälsa och hur vi kan hålla oss friska och leva länge. Utan vi måste hitta andra smartare sätt att göra det här.
Välkomna tillbaka till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard och är läkare, psykiater, författare. Vi har tagit ett ovanligt långt sommaruppehåll, men nu är vi tillbaka igen. Och även om mycket av alla hälsodebatter och diskussioner det senaste halvåret har handlat om pandemin, så kommer vi att under hösten fortsätta att prata om den svenska hälsopolitiken på ett bredare sätt. Ni som lyssnar får gärna komma med tips på personer eller ämnen som vi borde ta upp. Vi kommer förstås att fortsätta att belysa allt möjligt. Idag ska vi prata om hur man egentligen borde leva för att ha möjligheten att bli 100 år. Och om vi ska ta ansvar för det själva, eller om det är staten som borde försöka få oss alla att bli mer hälsosamma. Välkommen säger jag först till Maria Ranka. Du har varit chef på den borgerliga tankesmedjan Timbro och var chef för Stockholms handelskammare. Numera är du involverad i en massa företag som jobbar med hälsa på olika sätt. Och under sommaren så jobbade du som ledarskribent på Svenska Dagbladet och berättade om att 100 kan bli det nya 60.
Ja, är det inte spännande?
Visst är det spännande? Berätta mer.
Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Om vi tittar så kort i mänsklighetens historia som bara 30-40 år bakåt, så under den tiden så har det hänt någonting med åldrandet. Och det tycks som att vi har kommit till en punkt där åldrandet kickar in senare än vad det gjorde tidigare. I början av 1900-talet till exempel. Och idag så ungefär vartannat barn som föds i Sverige har en förväntad livslängd på över 100 år.
Hur vet man det?
Det finns det sätt att mäta.
Och du är inte expert på det, inte jag heller.
Nej, jag är inte expert på metoden för hur du mäter det. Men idag så förväntas vartannat barn som föds i Sverige bli över 100 år. Om du tittar på den här revolutionen av längre liv som pågår, så är det inte någonting som är unikt för vår del av världen. Utan i princip över hela världen så ser du en positiv utveckling. Med ett enda, och det tycker jag är värt att notera, tycker jag, tragiskt undantag, och det är USA de senaste åren som har en nedåtgående trend på grund av självmord, drogmissbruk och livsstilssjukdomar och fetmaövervikt som tar människors liv.
Okej, vi återkommer till det. Vår andra gäst här idag är Ulf Brunnberg, som förutom att vara en av Sveriges mest kända och framgångsrika skådespelare också varit politiker för Lidingöpartiet, som är ett borgerligt parti.
Ja, det kan man väl säga. Det är ett lokalparti på Lidingö.
Ja. Och du är rätt tveksam till det här som Maria säger, eller?
Nej, jag är inte tveksam, utan jag tar åt mig vad du säger och hör vad du säger. Men om jag tror på det, det är en annan sak. Därför att i min värld så är det ju så att det eskalerar snarare med lite ålderskrämpor och sjukdomar. Åtminstone i min närvaro. Sen är det ju absolut så att det är en medellivslängd som är betydligt högre än för 20 år sedan bara. Men för att den andra biten av diamanten så att säga är så pass nära mig, så har jag svårt att ta till mig sanningen i att medelåldern skulle ligga runt 100 och att det nya 60 är 100.
Är det inte så, bara jag, om jag får flika in här, är det inte så att mänskliga kroppen har någon slags ska vi säga, lite som i, vad heter den här filmen med Rutger Hauer, där de har såna här replikanter som är inställda att nu, time to die, plötsligt så tar det slut. Vad heter den?
Bäst före datum
Blade Runner heter filmen. Alltså, ett bäst föredatum att vi på något sätt inte kan stretcha det hur långt. Mm. För att ofta när man tänker på det här att vi ska stretcha så tänker man att snart kommer folk leva 200 år. Men det finns ju någon gräns.
Om vi säger, det finns ett gäng extrema utvecklingsoptimister i till exempel Silicon Valley. De tror ju att bara oavsett hur gammal man är just nu, överlever du 10 år från nu så kommer du i princip kunna bli hur gammal som helst. Det verkar osannolikt. Om man tittar på det mesta av dem, medicinska forskare säger ändå att en bit över 100, kanske 120, kanske till och med 150. Men där någonstans går gränsen, verkar vara mainstream-uppfattningen.
Det finns väl ingen hittills som har levt längre än vad är äldsta någonsin, 118 eller någonting sånt?
Ja, uppemot 120.
Ja, men det verkar ju ändå ta stopp där.
Mm. Men om du då tänker på de genombrott som vi står inför på att kunna bota olika sjukdomar, också att till exempel kunna återskapa brosk och minska nedbrytningen av kroppen, så skulle du kunna stretcha det där ytterligare.
Om du har jävligt mycket pengar och kan liksom bli någon form av replikant.
Än så länge, men det brukar börja med de som har mycket pengar och sen brukar det sprida sig.
Ja. Men vad är det som gäller för att bli så här gammal då?
Du började med introt och ställa frågan, är det staten eller vi själva som är ansvariga för det? Eller du sa något om det i alla fall. Och jag tänkte på det när du sa det, att en stor del av det som kommer att möjliggöra att vi lever längre, och jag tycker det är viktigt också att vi inte bara ska prata om långt liv, utan målet bör ju vara att antalet friska år ökar, för annars är det, för de flesta av oss tycker inte det är så mycket värt. Jag själv är till exempel, håller på att kolla upp att bli medlem i Dignitas, där man kan avsluta sitt liv planerat om man lider av en livshotande sjukdom till exempel, för att jag vill ha många friska liv men inte många sjuka år. Men det som är glädjande, det är att faktiskt antalet friska år har ökat också, inte bara livslängden.
Och vad beror det här på? Har man någon uppfattning?
Medicinska framsteg såklart. Läkemedel absolut är del av detta. Men idag så vet vi också att vi kan påverka vår hälsa och vår livslängd genom hur vi lever.
Alltså livsstilen?
Ja, livsstilen spelar roll. Och det är inte alltid så avancerade grejer. Det är ganska mycket gammal hedlig skåpmat. Rör på dig på daglig basis så har du större chans att leva länge.
Men det du pratar om, det är ju fysiskt välmående. Det finns ju en annan sak som är minst lika viktig i sammanhanget, och det är det psykiska.
Absolut.
Och jag vet inte hur långt man har kommit där, det kan inte jag svara på.
Där kan jag ju svara på det, för att jag hade ett väldigt intressant samtal häromdagen med Roland Paulsen som är sociolog och har skrivit en bok som heter Tänk om, som vi diskuterar i filosofiska rummet. Ju ändå WHO-statistik talar för att det här är ju det stora problemet. Och det tycks ju vara ett mycket större problem i västvärlden än i utvecklingsländerna. Vilket i sig då man kan fundera på, är det så att vi ska leva jättelänge om vi är deprimerade hela tiden?
Nej.
Så det finns ju andra aspekter av det.
Och det här med ensamhet, det har varit en del artiklar i USA de senaste åren, eller ganska mycket, om att ensamhet är en epidemi. Och det var innan corona kom. Men att bryta ensamheten har man sett som jätteviktigt för att folk ska kunna få längre
epidemi
och friskare liv.
Eller filosofi.
Mm.
För att det finns en annan sida av det här med teorin om ensamheten. Och det är ju att väldigt många söker sig till ensamheten, därför parförhållanden, sociala sammanhang och så vidare verkar snudd på omöjligt för vissa personer att genomföra.
Fast det finns väldigt många som också lever i ofrivillig ensamhet
eller skulle vilja
ha ett socialt sammanhang.
Det är nog
en ganska stor skillnad, det kan David svara på, i hälsoeffekt. Mm. Om du frivilligt lever i ensamhet eller om du känner dig tvingad att göra.
Om du är tappat allt socialt sammanhang, det vet man, jag återkommer ju till i hälsosammanhang, både psykisk hälsa men även sannolikt fysisk hälsa blir försämrad av att du tappar socialt sammanhang. Så det stämmer ju. Och det kanske du inte gör i lika hög grad om du väljer att leva helt själv. då kan du ju dessutom, även om du lever själv, upprätthålla ett socialt sammanhang förmodligen. Men jag vill ändå komma tillbaka till det där med livsstil. Det är som du säger, man ska röra på sig, man ska äta hyggligt bra mat. Vad krävs mer? Ja, men du som ändå har satt dig in i det här.
En sak.
Låta bli att röka kanske.
Ja, det kan väl vara bra.
Kan ju vara lite bra.
Å andra sidan, om man väljer på att inte röra sig eller att röka, så verkar inte röra sig vara det absolut farligaste. Så att det finns ju grader i helvete.
Så vi måste egentligen ha motionscyklar på utserveringarna istället för rökförbud.
Ja, varför inte? Det kunde vara en rolig bar där man sitter och trampar.
Om du ska ta en cigarett på uteserveringen, så sätt dit en motionscykel under tiden. Vad tror du om det?
Ja, why not? Nej, men jag, som du påannonserade, så har jag varit chef för Timbro och är liberal. Och det är klart att jag tror först och främst att det är omöjligt att organisera samhället på ett sätt så att staten talar om för en att man ska äta exakt så här många brödskivor och göra ditten och datten varje dag. Utan vi behöver ju snarare bygga en slags medvetenhet och kultur där det blir lätt att göra rätt eller leva på ett sätt som i alla fall är rimligt ur ett hälsoperspektiv. Jag funderar mycket på skolan. Varför har man inte mer, så att säga, daglig motion i skolan? Många av de här vanorna grundläggs väldigt tidigt.
Det här har ju återkommit i den här podden sen vi startade, att man borde ha daglig motion i skolan.
Ja, så, och det är ju
staten.
Det är ju staten, och det är en rimlig statlig åtgärd.
Men du kommer där, ska man egentligen få leva som man vill då? Ska inte staten lägga sig i fler grejer? Det är en tricky question.
Svar nej.
Du säger svar nej, det hade jag nästan på känn.
Jag lutar ju åt att svaret är nej också, men med det sagt så tycker jag att det går att problematisera, och det går också att fundera på när kan staten och det offentliga, jag menar kommuner med stadsplanering till exempel, de kan ju påverka om vi rör oss mer eller mindre, och det kan ju vara väldigt subtilt. Var bygger du parkeringsplatsen? Hur bygger du nudging? Hur bygger du cykelbanan? Är det lätt att gå? Jag tänker alltid på det. Min pappa bor verkligen ute på landet. Det är otroligt svårt när jag är där att komma upp i 10 000 steg per dag. Medan i stan så går jag 10 000 steg lätt, bara för jag går lite till affären och handlar och mellan möten.
Så det är stadsplanering som... Det är där vi ska lägga pengarna. Stadsplanering och skolan. Vad säger du, Ulf? Du är skeptisk till den här typen av...
Alltså, jag hatar ju allt förmynderi.
Ja, ja.
Och jag tycker inte om att bli förebrådd av andra människor än mig själv.
Nej.
Så att jag är väldigt tveksam till att politiker och hälsodårar ska tala om för mig vad jag ska göra och inte göra. Utan det måste jag få lov att med eget förstånd avgöra själv. Och det är ju inte så att jag missionerar de dåliga sidorna som andra tycker om rökning till exempel. Jag missionerar inte om det, utan jag avråder. Det är bra att inte röka, men det är för mig dåligt också.
För du gillar att röka?
Ja, det är en form av stimulans som jag tyvärr har, jag kan säga tyvärr idag, har vant mig vid. Men jag har inte tagit fysiskt illa vid mig än. Men det kommer väl kanske, och det får jag vara medveten om.
Så du har gått in i det här med full medvetenhet.
Med öppna ögon.
Med öppna ögon, och då är det upp till dig.
Ja,
det är ungefär vad du säger.
Ja, jag tycker det. Och dessutom så är man ju... Ett paket cigaretter idag kostar 68 kronor. Ja. Så den största utgiften för mitt hushåll, snudd på, det blir cigaretterna. Det är ju där notan blir som dyrast.
Fast inte för staten, för du vet ju att staten tjänar ju på rökningen.
Ja, punktskatten är 90%.
Ja, och så dör man i allmänhet tidigare också, så att man inte kostar så mycket i pension.
Ja,
och så.
Just det. Det är en jävla bra affär.
Du är en bra affär för staten,
jättebra,
helt enkelt.
Jättebra.
Men du kommer tillbaka till det här.
Men ett annat område som vi inte har berört, som såklart är en jättecentral del i detta, och det är ju din hemmaplan, David, det är ju sjukvården. Och sjukvården borde kanske bli lite mer hälsovård och lite mindre sjukvård. Inte bara fokusera på att lösa problemen när de har uppstått, utan också fundera på vad kan vi göra. Jag menar, de flesta av oss, jag vet inte hur det är med er, men jag själv har åtminstone en kronisk sjukdom. De flesta har någon kronisk sjukdom och man kan leva med dem mer eller mindre friskt, så att säga. Och det finns ju massor med kunskap idag om hur kroniker kan leva mer hälsosamma liv. Och där tycker i alla fall jag inte att sjukvården är organiserad på ett optimalt sätt för att ta till sig innovationer, kunskap och också få patienter att i vissa fall förändra sina beteenden.
Det här är också en fråga vi har tangerat flera gånger, för att det är ju på något sätt så att sjukvården måste ju, det är svårt att motivera att man skulle avsätta resurser från akutvård till exempel till att nu ska vi lägga
hälsovård.
Nu ska du leva på det här sättet. Så även om det skulle förmodligen ha en bättre effekt. Så jag förstår varför det inte blir av. Mm. Men för att jag har frågat den frågan till andra. Hur skulle man göra det här?
Är inte det här också en fråga som uppstår när media anklagar skolorna för att inte uppfostra våra ungdomar, utan skolan är ansvarig för allt, alla felaktigheter som ungdomar gör, all kriminalitet och så vidare. Föräldrarna har inget som helst ansvar. Jag anser att det där borde man kanske gå lite mer till grunden med, inte kräva att hälsovård ska vara ett ansvarsområde för sjukvården. Det tror jag blir jätteknepigt, för det handlar om prioriteringar också. Hur sjuk är
jag? Ja, fast jag menar, eftersom väldigt många är kroniker, så om man tänker då på förebyggande och prevention, så är det ju egentligen sekundär prevention. Det vill säga, du är redan sjuk, men kan du hålla dig någorlunda frisk med den sjukdom du har? Mm. Om du har hjärtsvikt till exempel, stor patientgrupp, står för jättemycket sjukhusinläggningar. Idag så kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel så kan man förskriva ett tekniskt hjälpmedel som hjälper den här patienten att exakt veta om du ska öka eller minska medicineringen. Och optimera och därmed minska sjukhusinläggningarna.
Jo, men därifrån, innan han kommer dit, så antar jag att du menar att man skulle också få någon form av upplysning av vad man åt, hur man levde och så vidare, innan man fick hjärnsvikten. Är det inte det du pratade om innan?
Jag tror att vi kan arbeta på båda de här fronterna. Och självklart är det så att idag finns det mycket mer avancerade sätt att diagnostisera. Vi kan ta reda på mycket mer om oss själva. Och det behöver nödvändigtvis inte vara någonting som det offentliga ska finansiera. Men jag tror att det kommer också finnas en nyfikenhet att veta, vad är bra för min kropp och vad behöver jag?
Men har inte Ulf en poäng här, om jag förstod det rätt, Ulf, så det här att man har instanser som har ett grunduppdrag som de måste sköta, som skolan ska sköta kunskap, men plötsligt så blir de uppfostrare istället, och sjukvården ska sköta sjukvård, men plötsligt så blir det, så får de uppdraget att de ska ha det profylaktiskt, de ska ha livsstilsgrejer, sluta röka, kurser etc. Vi har ju det till exempel på Maria. Och risken är ju att det där, hur viktigt det här sekundäruppdraget än är, det kanske till och med viktigare än sjukvården i det här fallet, men det kommer aldrig ta någon plats, därför att sjukvården är så van att göra det som de faktiskt är satta att göra. Så skulle man komma åt det här, så måste man väl ha en hälsovårdsinstans eller någonting annat. Förstår du?
Hälsovårdsagenda.
Jag menar att det är någon annan institution som sköter det här. Inte sjukvården, för att det kommer alltid att konkurrera mot akutsjuka som kommer in i med ambulans.
Men det blir ju nästan som en religion. Jag menar, om man skulle ha en annan instans åt hand om det här som inte är i prioritet.
Men å andra sidan, nu tycker jag ni båda två är ganska fyrkantiga.
Vi är kända för det, båda två, tror jag.
Redan idag så finns det instanser som till exempel Friskis och Svettis som hjälper till att hålla folk på helt privat och frivillig basis.
Ja, men det är det jag säger. Då skulle man eventuellt ha en statlig sådan.
Men det jag ändå ifrågasätter vad gäller dagens sjukvård, det är ju att vi får alldeles för mycket mycket och kostsam sjukvård för att man inte tidigt, redan då i primärvården, fångar upp en del patienter och ser till att göra rätt tidigt. Och sen kommer de då in till akuten eller till sjukhusen och behöver ligga där i veckovis.
Så om jag förstår det rätt, då ska vi flytta resurser till primärvården från sjukhusvård? Det här är ju gammal folkpartistisk politik, liksom husläkarreformen, att man bör få ut... Är det inte det?
Jo, det är det. Men det jag tycker man borde fundera över, det är, oavsett vilken nivå i sjukvården vi pratar om, hur ser incitamenten ut? Vad får man pengar för att uppnå? Mm. Får du pengar för att faktiskt hålla folk friska eller för att de är sjuka?
Ja, nej, du får ju pengar för att de är sjuka i allmänhet. Ja. Och det kan man ju naturligtvis twista runt. Men jag tror att det skulle bli ramaskri om du då säger att ja, då för vi över pengar till att hålla folk friska och sen så är det någon som dör på sjukhuset att de har för lite resurser.
Och självklart så är det ju inte så du kan genomföra den typen av förändring, utan den kommer att ske gradvis. Vi behöver ju ha de resurser för akutsjukvård som behövs. Så många liksom akutsjukvårdsfall det finns.
Men jag har en bra
lösning.
Men
över tid skulle du ju kunna göra det här skiftet, och det inser ju du lika bra som
jag. Jag har en bra lösning på hur man gör. Mm. Var tredje anställd i sjukvården är administratör. Kicka alla dem.
Ja, gärna.
Och så har du en tredjedel av sjukvårdsbudgeten till
Det finns ju hur mycket slöseri som helst med resurser i sjukvården. Varför drivs inte alla sjukhus lika effektivt som Sankt Göran här i Stockholm, som är det som drivs mest effektivt? Jag menar, då skulle vi också spara massa pengar som antingen vi kan använda till att sänka skatterna eller lägga på andra saker.
Ja, vad säger du?
Ja,
du är övertygad nu här om att hälsovård, det är det vi ska satsa på.
Ja, jag tycker nog att vi bör satsa på oss själva i första hand om vi tänker på hälsan, vår hälsa. Och sen, ni pratar och så kommer ni alltid in på det här med pengar. Jag vågar påstå att det finns inga pengar till hälsovård framåt, en lång tid framåt. Det är andra prioriteringar som gäller, så att pengarna kan man bortse ifrån. För att det kommer inte att finnas anslag. Kommer inte att finnas anslag till kulturen heller. Kassorna är tomma. Och det går inte att säga att vi behöver mer pengar, vi behöver mer stöd. Kan vi genomföra det här? Utan det här är saker man får vara tillräckligt kreativ med själv. Eller i grupp, eller hur man nu vill arbeta med de här frågorna. Och jag är väl medveten om att hälsofrågorna är ju primärt det viktiga för att få ner kostnader för sjukvård. Mm. Så att det vore ju värt om vi själva tog ansvaret och tänkte igenom det här lite mer konkret. Utan egotrippen så att säga. Utan tänka kanske lite mer kollektivt. Och då börjar man ju naturligtvis med skolor och ungdomar och sätter så att säga agendan där. I övrigt så kommer jag att toga frågan var.
Nej, men det var bara hur du ställer dig till...
Jo,
till,
men till, är det svår på frågan?
Ja, det tycker jag nog.
På något vis.
Men om vi går vidare då, hur tycker ni, då ni får svara var och en för sig, ni tycker staten ska förhålla sig till hälsan då? För det är möjligt att jag ändå noterat att det finns någon form av skiljelinje. Ska vi till exempel ha skatt på godis eller socker? Vad säger du, Maria?
Jag tycker... Sockerskatt är ett dåligt symbolförslag. Om du tittar på priser idag så är godis oftast dyrare än morötter redan nu, kilopris. Utan jag tror det handlar om så mycket andra saker, och därför jag började prata om också att vi behöver en medvetenhet och en kultur snarare än en den typen av pekpinnar. Så sockerskatt tycker jag själv är ett jättedåligt förslag. Därmed inte sagt att vi inte borde äta mindre socker och kanske också se över, jag menar,
men hur ska
produktion
vi äta mindre socker då?
Processad mat.
Hur ska vi äta mindre socker?
Men det är bara att göra, sluta dricka läsk till exempel.
Ät
godis på lördagar och inte 7 dagar i veckan.
Men om vi nu säger att det här är liksom en kollektiv, hur ska vi få kollektivet att äta mindre socker?
Det är bara att upplysa om konsekvenserna av att äta för mycket socker.
Ja, men det finns väl ingen människa i det här landet som inte
alkohol.
Vet om att man inte ska äta socker?
Det är jag inte säker på. Det är
jag håller med Ulf, jag tror inte alls att medvetenheten är så stor som du tror.
Tror du inte?
Nej, inte som med alkoholism i alla fall. ligger alkoholismen för. Men vad gäller socker så tror jag det är väldigt många som anser att det är energi. Och det är väl inte så farligt med det. Och de har socker i mat, de har socker i allting. Och det kan du också märka när du går igenom en livsmedelsaffär. Man tittar inte på sockerhalten i livsmedlen. Och strösocker som kilovara, det använder man till efterrätter och så vidare. Men det ingår ju socker i livsmedlet också. Mm. Det tänker man ju inte på. Nej.
Men sen är det i för sig, var det inte så att, om jag inte minns helt fel, att vi använder inte mer socker idag än på 50-talet, 60-talet. Alltså kilomässigt per invånare, per person.
Så. Och då har man ju nått ganska långt ändå. Men som svar på din fråga om sockerskatt säger jag nej.
Så egentligen så är det ju så att det har vi haft uppe här, så att vi har haft experter som svarat på det. Vi äter mindre socker i maten egentligen än vad man gjorde tidigare. Men sen har vi ju godis och chips och sådana grejer som vi äter mycket mer.
Vi äter, och läsk tror jag.
Och läsk, ja. Men det är inte så att vi har ökat sockerintaget de senaste 50-60 åren, vilket man skulle kunna tro då, med tanke på att vi äter mycket chips.
Har du siffrorna från Norge också eller?
Jag kan be vår producent som sitter här bredvid och tar fram siffror från Norge. De hade väl sockerskatt, va?
De har ju en sockerskatt nu. Och jag är inte säker på att sockerkonsumtionen har gått ner för den sockerskatten.
Vad jag får reda på nu är att i inget enda land som har sockerskatt så har det någonsin påverkat konsumtionen.
Alltså så är det bara dålig symbolpolitik, yes, eller möjligtvis ett sätt för en finansminister att få in lite mer stålar.
Yes.
Men det är inte den typen av åtgärder som vi behöver här, utan det är någonting helt annat. Mm.
Och det är ni överens om, förstår jag.
Ja, absolut.
Men ska vi på något sätt då ändå, eller på staten ska göra det svårare att köpa onyttiga saker?
Varför ska staten lägga sig i det?
Ja, det kan man fråga sig. Det är en fråga jag ställer till er.
Ja. Nej, men jag håller med. Varför? Det är inte en statlig uppgift. Människor måste själva ta ansvar för att de rör sig, att de lever hälsosamt. De måste förstå konsekvenserna av att om man äter för mycket socker så kommer du få diabetes eller andra sjukdomar, eller du blir överviktig och det kan leda till sjukdomar. Men socker ska såklart vara en laglig produkt och den måste du kunna använda.
Men
det.
Man kan ju göra det bara lite svårare med nudging-varianter. Mm. Alltså det är ju en sak att du har en skatt eller att du förbjuder saker. Mm. En annan sak är att kan man göra det lite besvärligare på något sätt? Jag har ingen bra idé på hur man skulle göra det.
En del av de här sakerna löses mycket, mycket bättre på marknaden faktiskt. Ja. Om du tittar på, för några år sedan så var det betydligt svårare att köpa osötat bröd. Mm. Nu finns det ett konsumenttryck för osötat bröd och surdegsbröd. Så att idag finns det liksom ett utbud av bröd utan socker. Och det är ett sånt exempel, och det har inte varit någon statlig intervention.
Nej, det brukar sällan vara det. Bara för att jag ställer frågan innebär inte att jag håller med om att det ska vara så.
Alltså, frågan är ju naturligtvis fri att ställa. Ja. Men det finns ju andra prioriteter vad gäller konsumtion. Och det är ju stimulantia, alltså knark.
Ja.
Där har vi en farlig expanderande marknad. Den borde man lägga ner resurser på.
Men det har vi gjort. Det finns ju inget land i Europa som har en mer repressiv narkotikapolitik än Sverige.
Och
det
funkar ju inte
alls. Men om för att återgå till sockret så säger Livsmedelsverket att vi äter ungefär dubbelt så mycket socker som vi bör göra. Så det är någonting vi måste göra för att få ner det. Men frågan är, har ni någon idé hur? Ni säger individuell information. Från barnsben då, eller?
Men du måste öka medvetenheten. Jag tror konsumenttryck kan vara bra. Men jag reflekterade över, jag gick på rehab efter en knäoperation förra året på en rehabklinik som ligger på ett sjukhus här i Stockholm. Och där fanns ett café nära rehabkliniken. Och där kunde man nästan inte köpa en enda grej utan socker på ett sjukhus. Och då tänker jag så här, då har vi lång väg kvar. Och igen, det jag är ute efter är ju inte ett förbud mot att de ska sälja liksom bullar och vinerbröd och läsk. Men det hade varit klädsamt om det i alla fall hade funnits någonting annat att köpa också.
Mm. Ja, men det är som du säger, det är väl tillgång, det är utbud och efterfrågan. Det finns ingen efterfrågan för morötter på sjukhus. Det får de ju i sjukhusmaten.
Ja, fast det sorgliga är väl att du får rätt mycket socker i sjukhusmaten också.
Fast det där måste jag också problematisera lite. Min lillebror, han är ju cancerläkare och onkolog. Och han menar ju att i många fall när man är väldigt sjuk, som till exempel vid cancer, då är ju det stora problemet att vi får i oss för lite kalorier.
Näring, ja. Men just socker skulle kanske inte ge till cancerpatienter, men ja, energi.
Han menar att det beror lite på vilken cancer det är. Mm. Det är inte helt givet, men generellt kanske inte jättemycket socker, men det beror på vad det handlar om. Så att, ja, det var bara för att göra det lite mer komplicerat, för livet är ju lite komplicerat.
Som vanligt.
Men okej, okay, vi släpper sockret ett tag. Ni har ingen bra lösning helt enkelt.
Nej.
Det verkar inte vara någon som har det. Ska vi ha obligatorisk rörelse varje dag på jobbet och i skolor och så här?
När du säger obligatoriskt, ska man hamna i fängelse om man inte gör det, så säger jag nej. Men jag tror att massor med arbetsplatser skulle få gladare och mer produktiva medarbetare om man faktiskt tänkte på att kanske ha lite ståmöten. Man kan ha promenera när man gör någonting.
Men där finns väl statistik och ja, ja. Kineser,
det finns
hur mycket
statistik som helst på det där. Så att jag menar, så där kanske vi ska vara lite mindre konservativa, att man liksom bara går till sitt skrivbord, man går till ett mötesrum. Alltså, hur inreder man ett kontor? Mm. Hur gör man det lätt att röra sig lite under sin arbetsdag?
Mm. Konstigt är att det är bara, ja, säg 70 år sedan som folk arbetade fysiskt med sin kropp, men det behöver vi inte idag. Och det är det som gör att vi behöver den här motionen.
Exakt.
Och där kommer medvetenheten in också. Därför om man sitter vid ett skrivbord, går till arbetet på morgonen, äter sin lunch sittande, inte rör sig, går tillbaka till skrivbordet, åker hem och börjar äta igen och sätta sig framför tvn, då har man ett helt annat livsmönster än vad man hade för 60 år sedan. Då man faktiskt var tvingad att arbeta rent fysiskt.
Men då är ju frågan, för att det här kan vi inte göra så himla mycket åt. Utan,
nej.
Så att då är ju frågan, vad gör vi då?
Måste vi kompensera?
Ja, hur kompenserar vi? Det här med skola lät ju på Maria som att ja, det vore bra att ha obligatorisk... Det
vore jättebra varje dag. Har.
Så det idrottsämnet ska egentligen... Du ska
expandera.
Ha idrott varje dag.
Ja.
Men på jobbet är ju lite, det är vuxna människor, det blir lite svårare att ha det obligatoriskt.
Och jag menar, det här hälsototalitära samhället som en del av de här frågorna på något sätt leder till känns inte attraktivt även för mig som är intresserad av hälsa och hur vi kan hålla oss friska och leva länge. Utan vi måste hitta andra smartare sätt att göra det här.
Roligare sätt.
Roligare sätt, exakt.
Ja, men hur blir det roligt då?
Lustfyllt.
Ja, Ulf, du
jo, jag kan tänka mig att social tillvaro består inte bara av chatter. Det består av andra aktiviteter också. Det kan vara bridge, det kan vara poker, det kan vara schack, det kan vara studiecirklar och så
vidare. Man rör sig inte mycket vare sig bridge, schack eller poker. Det är inga bra exempel. Kommer något annat?
Exemplet är att det finns intressen hos människan som kan konverteras till sådana saker som, ja, men det är alltså tävla i gå i lustiga huset eller
varför inte
femkamp eller vad som helst. För så fort du gör det lustfyllt och roligt och att man har en social tillvaro där man märker att det här stimulerar, då tror jag att man kan nå närmare det här målet.
Och det måste vara upp till varje individ, om jag förstår dig rätt.
Ja, det måste finnas en ledarfigur som tar tag i det från början.
Det blir väldigt svårt om vi ska ha någon idrottsminister som ska...
Nej, vad fan, glöm det där.
Men till exempel en sån här sak, man har ju en gratis dator för alla elever. Skulle man inte ha en gratis stegräknare eller någonting sånt där istället?
Man kan väl använda dator.
Har nästan inte alla elever en stegräknare i sin telefon?
Jo.
Så den kan de använda. Men börja använda den då.
Ja, men gör en stegtävling. I Stockholms innerstad har väl alla eleverna det, men kanske inte andra delar av landet. Inte vet jag. Det kanske var en dålig idé. Men det här med... om nu säger man då på... obligatorisk rörelse varje dag, eller rörelse varje dag i jobbet skulle vara bra. Men vi hade ju Fredrik Nyström här, professor i internmedicin, som problematiserade det här att alla står när de jobbar. För han hänvisade till någon studie i Kanada som visade att stå är det nya röka. Så att de som stod på jobbet mådde sämre. De hade sämre hälsotillstånd än de som satt på jobbet.
Och det är lite, det var skönt att höra, för jag sitter gärna.
Det är lite kontraintuitivt att det skulle vara så. Så jag vet jag inte om det var en studie han hänvisade. Jag vet inte om det finns andra. Men det är i och för sig, det är inte så enkelt där. Och jag vet inte riktigt varför de mådde sämre av att de stod i den här studien. Men de hade visat det i alla fall.
Men det finns ju massa sätt att röra sig på. Och som Ulf var inne på, så är det bäst om det kan vara lustfyllt och inte någonting som man måste göra tvångsmässigt. Och om en del gillar att stå, andra kanske vill sitta på jobbet. Men då går man till kaffeapparaten. Om den då är 100 meter längre bort eller 50 meter längre bort, så får du några... Får lite extra rörelse.
Ja, alla kan ju inte vara bakfulla varje dag och ångra sig och försöka få bort den här ångesten genom att motionera, jogga och göra... Det här ser man ju i sin omgivning hela tiden.
Men egentligen så är det så, de här grejerna, alla vet ju det här.
Många vet det, men inte alla skulle
säga. Men vi har ju fortfarande en situation där hälften av befolkningen är överviktig. Vem ska ta ansvar för att de ska få den hjälpen i jobbet? Är det arbetsgivaren som ska ta det ansvaret? Är det arbetstagaren? Är det staten? Eller är det ett kombinerat ansvar?
Hur? Det får de göra själva.
Det är upp till var och en. Du får en information. Så här ska du göra med ditt liv.
Och vill du inte göra det, så gör du inte det.
Nej.
Du måste vara motiverad.
Ja.
Och du kan ju inte låta andra människor...
Det finns ju vissa arbetsgivare som menar att de här som inte rör sig, de producerar sämre också.
Mm. Ja, men då får
det finns ganska många sådana studier, och där finns det ju arbetsgivare som helt frivilligt väljer att, kan vi hitta sätt att enkelt få fler att röra sig lite mer i vardagen? För det har man ju också kommit fram till, att det är inte att vi behöver ha fler som springer maraton eller åker Vasaloppet och gör de här extrema grejerna. Utan det är ju snarare att vi behöver ha fler som går lite promenader och tar trapporna någon gång per dag och gör rätt små saker.
Så om du har ett kontor som är högt upp i någon byggnad, så stänger du av hissen.
Stäng av hissen. Varför inte?
Ja. Det gäller att man är frisk.
Ja, precis.
I så fall.
Ja, men du får ha en nyckel. Så är det ju vissa skolor, så är det ju så att eleverna får inte använda hissen. Då måste de ha en nyckel om de har brutit benet eller något sånt. Annars får de inte använda hissen.
Ja, det visste jag inte.
Så var det på Franska skolan där jag var skolläkare. Alltså.
Okej, aldrig hört. Men varför inte?
Men du, Maria, som ändå nu... ska jobba med Moderaternas idéprogram. Vad har de olika politiska partierna, har de något att vinna på att liksom komma fram med olika... Ni har inte satt igång arbetet så mycket eller i sådana här frågor?
Vi har satt igång arbetet, men det är fortfarande en bit kvar. En reflektion är att den här typen av frågor som är... och det tycker jag det här samtalet visar, det är ju viktiga samhällsfrågor, men det går inte att göra politik av allting, för det leder liksom helt fel om man skulle politisera varenda sån här fråga, och det är de flesta överens om. Men den typen av frågor kan ändå, tycker jag, vara intressanta, till exempel i ett sånt här idéprogramsarbete. Men det är väldigt svårt i politiska sammanhang och politiska partier att ens närma sig de frågorna.
För det har vi ju märkt här, att nästan, vi har haft många politiker här, och det alla politiker som har varit här säger ju samma sak, att de här är ju nedprioriterade frågor för de flesta politiska partier. Och det kanske är helt rimligt att de är det, av det skäl som du säger, Maria. Det är ju svårt.
Det jag inte förstår, och det tycker jag är bara rent korkat, och det är ju inte en höger-vänster-fråga, så jag fattar inte varför inte borgerligheten plockar upp den. Men det här med rörelse i skolan. För det kommer att göra att inlärningen blir lättare, att vi får mindre problem med barnfetma och allt sånt här. Och det är inte någon stor politisk fråga överhuvudtaget.
Ja, det är väl bara att du får ta något annat ämne. För det är politiskt svårt att hävda att du ska lägga på en timme i skolan varje tre dagar i veckan.
Nu ska jag vara negativ i dina ögon. Det är ju så här att när politiker lägger sig i de här frågorna, så fjärmar de sig från väljarna. Väljarna får en aggression mot det här. Och då det kommer också politikerfraktet.
De är inte tillräckligt populistiska då?
Nej, de är frågorna. Inte det i de frågorna. Nej. Och det är viktigt för politiken. för de
att vara populist.
Att vara populist, mm, ja.
Det är sant. Vi har ju bara populistiska partier. Det är ju rätt intressant, för man pratar alltid om att vi har vissa populistpartier. Men vi har ju 8 populistpartier i Sverige. Det vore jättekonstigt om vi inte hade populistpartier.
Politik är per definition populistiskt.
Ja, det är så löjligt stigma att säga att det är populistiskt.
Där tror jag svaret ligger. Att, eftersom dina frågor leder ofta till att borde man inte göra något offentligt politiskt. Och jag tror att det är en omöjlighet. För att det går inte. De fjärmar sig från väljarna.
Jag håller med dig. Mm. Så det är inte det. Men om vi då, nu, det har varit så otroligt spännande så tiden flyger fram. Alltså, vi tänkte att jag skulle avsluta det här med att ställa den frågan som jag brukar ställa till er. Så nu har ni världens chans här, nu Maria och Ulf. Om ni vore folkhälsominister respektive här, vad skulle ni lägga fokus på då? För det här är ju jätteviktiga frågor som vi har varit inne på. Men hur kommer vi vidare? Och om man då säger, ni hade makten här att vara nästan diktatorisk folkhälsominister, vad skulle ni lägga fokus på? Maria?
Jag skulle göra minst 3 saker. Jag skulle definitivt se till att ordna det här med rörelseskolan varje dag. Jag vägrar att tro att det är så komplicerat med schemaläggning och så här att man inte kan få ihop det under en skoldag om man är lite kreativ. Så det skulle jag definitivt börja med. Sen skulle jag inom sjukvården se till att man tar till sig nya, inte minst digitala och tekniska innovationer som hjälper människor att hålla sig friska eller leva med sina sjukdomar på ett mer hälsosamt sätt. Mycket, mycket snabbare än vad sjukvården gör idag. Och sen skulle jag spara pengar genom att ha fler privata kliniker i sjukvårdssystemet. För vi ser att överlag så är privatvården mycket mer effektiv och mer har lättare att ta till sig innovationer som i slutändan också är bra för hälsan.
Säg det till Olle Andersson.
Men, det där är min gamla käpphäst. Jag är inte bara av uppfattningen att man ska ha privata kliniker, alltså privata utförare. Man ska ha ett privat försäkringssystem, för då får
absolut.
Du in fräscha pengar.
Absolut.
Men den är ju död, den frågan. Men vi ska väcka liv i den. Ulf, för att avsluta. Du som diktatorisk folkhälsominister, vad skulle du göra? Ta tillbaka den här lagen om att man får röka på utservering. Den stoppar vi.
Nej, jag skulle satsa på utbildning. 100%. Mm. Sen vill jag inte göra någonting annat. Sen är det upp till var och en att ta ställning.
Obligatorisk
om de vill
rörelse
röka,
i skolan då?
Det är upp till skolledningen i den skolan. Skulle jag vilja påstå. Och där gäller
det
att välja.
Men man kan ju få incitament för det.
Ja, men du vet, alla såna här måsten, det är inte jag så mycket för.
Fast vi har ju måsten hur mycket matematik vi har och mycket svenska vi har. Så ska man ta måsten på idrott också?
Ja, men det jämför ju med hälsa nu.
Nej, men
pratar om hälsa.
Nej, men jag bara menar att det är ju redan idag, skolan är ju full av...
Det är tillräckligt med måsten.
Nej, men alltså, det är bara att man säger att vi ska ha så här mycket matte, så här mycket idrott. Mm, mm. Så ser det ut redan idag.
Ja, men det är väl ett utmärkt förslag som...
Så du är med på det?
Ja, det är jag med på, men... Å andra sidan så tycker jag att utbildning är... vad heter den läkaren som gör läkarprogrammen i SVT nu? Engelsmannen. 5-5-metoden och så vidare. Han underbygger sina program så jävla bra.
Mosley menar du?
Mosley. Mm. Tittar man på såna, de programmen så är man ju hooked. Och det är trovärdigt. Och jag menar, den typen av utbildning och, som är lustfylld.
Så public service skulle också jobba med mer utbildning?
Absolut, det kallas ju för public service.
Ja, jag vet. Men det är ett annat program om public service. Jag är inte helt säker på att det är inom ramen för hälsa för ohälsosamma. Men tack båda för att ni kom. Det var ett fantastiskt spirituellt och trevligt samtal. Och, ja.
Tack själv.
Tack.
Kul att ni var här. Hej.
Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert info@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.
Thank you.